lyssnar på Spelsnack avsnitt 570 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har Oliver.
Heja häcken!
Och Adam.
Hej hej!
Och Amanda.
God dagens.
Usch, det är så jobbigt att säga fyra namn nu. Vi borde ha något så här Battle Royale och så bara den som åker ut först bara hej då. Så att vi kan spara lite tid på introt.
Ja, vad är det? Typ 7 sekunder eller någonting. Det är fan.
Det är jobbigt. Tänk hur många 7 sekunder jag kan spara på det.
Nej, vi gör så här, vi skaffar bara kortare namn. Vi har bara...
och med oss har vi ettan, tvåan, trean och fyran. Ja.
Jag vill inte vara tvåan.
Amanda är tvåan.
Taskigt.
Jag kan vara så tvåan.
Ja, det är faktiskt också ganska passande. Med tanke på hur mycket du använder det.
Jag använder min tvåa rätt ofta, ja.
Tur att du förtydligade.
Till det mesta.
Ja. Börja räkna på fingrarna. Idag, 1, 2, 3, 4.
Jag har en buttplug just nu. Så det så här, för mesta min vakna tid så har jag en buttplug.
Mm. Har frugan fjärrkontroll till den, eller?
Nej. Stefan har fjärrkontroll till den.
Ah. Sitter
jag
du där?
Jenny är nog inte medveten om att jag har en buttplug. Ah.
Du sitter där och så bara hör man från det bara mer och mer. Mm. Ja.
Jimmy, du gillar buttplugs.
Nej, det gör jag inte. Vad var det något mer du ville liksom komma med det statement?
Nej, jag bara försökte få igång samtalet igen.
Ja, nej, vi bara väntar för att klockan 20.14 så börjar liksom en sån här tidtagarur och pipa. Och jag glömmer alltid bort och att jag ska slänga den.
Ja, av någon anledning så låg det ett tidtagarur bland Jimmys grejer som han hämtade hos sin pappa. Och varje dag klockan 20.14 ringer det. Och vi kan inte få bukt med hur vi ska få det att sluta.
Och det är en sån här, det är så här tidtagare ur liksom för, som använder när man körde häst för att liksom klocka.
Ja,
man
men
ser
har det liksom
hur snabbt det går.
Pipit varje dag de senaste 20 åren?
Ja,
20
de här är helt otroliga. De liksom, av någon anledning så råkar man alltid sätta på att vi har haft flera sådana. Så att ibland så liksom piper, alltså det kunde pipa liksom ofta.
Så oförstörbar
från olika
också.
Och det liksom går typ inte, och jag har ingen aning om hur man liksom ska ändra den inställningen. Jag har ingen aning om hur den inställningen går på. Och med tanke på att den där liksom klockan då har legat i den här väskan alltså säkert sen typ innan 2010 och den piper fortfarande är ganska imponerande faktiskt. Och det är bara frågan så här, hur länge kommer den pipa? För att ingen kommer byta batteri på den och ingen har bytt batteri på den. Och så tänker jag på typ vår köksvåg vi har som man måste byta batteri på hela tiden och den används ju liksom inte heller så här supermycket egentligen med tanke på att ett batteri är ju ändå ett batteri. Så jag vet inte vad det är för jävla kvicksilver skit i den där som bara så här, överlever kärnvapenkrig och grejer.
Uranstav i den.
Ja men eller hur, ett litet kärnkraftverk där inne. Nu startar vi igång här när vi ska pipa då 2014 varje dag.
Det är då radioaktiviteten börjar.
Så att uselt. Men vi ska inte prata om klockor och pip. Men det var därför vi inte sa någonting där, för jag tänkte säga att det är ingen idé att jag pratar alldeles för mycket för att det kommer bara pipa hela tiden. Men det som har hänt då sen vi pratade sist är det att Sony hade sin första State of Play i år där de visade upp en hel del massa spel. Och jag vet inte, vi pratade inte riktigt om det förra veckan för att vi spelade typ in. Alltså avsnittet ska ha släppts efter så det känns liksom ingen idé att säga bara, vad hoppas du ska se så har liksom alla redan sett det. Men vad tyckte ni om den här State of Play egentligen?
Det var väldigt många spel som visades.
Ja, jag tror att jag och antar många andra kände förväntar sig att få se lite mindre än vad vi faktiskt fick. Så bara volymen av grejer som man visade var lite mer än vad jag hade förväntat mig.
Ja, det blir ju en hel del tillägg till våra respektive Fantasy Critic-listor.
Mm. Ja, jag fick tag på... vad heter det? Jag kommer inte ens ihåg vad det heter.
Mindseye, fick du eller?
Mindseye, precis. Inte baserat på trailern, för jag tyckte trailern såg lite ut som, okej, det här ser ut som någonting, en trailer för ett spel typ 2008 eller något sånt där. inte liksom tekniskt grafiskt, men liksom bara stilen på trailern och hur den presenterats. Nästan helt baserat på att det är Leslie Benzies nya studio, deras nya projekt. Och han är ju rockstar-höjdare och var det i många år, instrumental för utvecklingen av GTA-serien. Så man känner att han borde ju veta liksom what's up. Så det lyckades jag sno. Men det var ett par andra också som jag budade på men inte fick.
Ja, det var lite olyckligt. Personligen så lyckades jag ju norpa Blueprints, vilket jag tror att ingen annan kanske var på. Men det är ju liksom ett litet indie-mysterium helt enkelt. Men jag budade också på Shinobi Art of Vengeance som gick till skurken Jimmy.
Ja, jag budade helt enkelt på det, för jag tror att Adam och Oliver var på den.
Ja, så var det jag.
Jag var på det, men jag bara, alltså nu har jag typ, jag har Ninja Gaiden Ragebound eller vad fan det heter, och jag har Ninja Gaiden 2 och liksom, alltså jag har min liksom ninja,
kan min lista ha ett till bra ninja-spel?
Portfolio liksom.
Ja, jag lyckades ju plocka, vilka var det lyckades plocka? Jag fick
Lies of P.
I Lies of P expansionen Overture. Och The Midnight Walk tog jag också.
Midnight Walk kan vara så här att alltså det kan slå bra, men det kan också vara så här att 7 av 10 spel.
Jag hoppas att folk blir så hänförda av den visuella designen i spelet, så även om spelet suger, att de ger det bra betyg. För det ser fantastiskt fint ut.
Men det gör det, faktiskt.
Ska vi bara, för jag har en lista på allting här, så är det någon som...
Ja, men vi behöver inte gå igenom varje spel, det känns onödigt. Men vad ser du mest fram emot att du såg, Oliver? Kan vi börja där?
Jag vet inte, för att om jag inte har... Jag måste kolla listan. Men,
du hade ju listan. Du bara, har en lista här? Så bara, okej, men vad såg du mest fram emot?
Direkt kryssa ner
den. Ja, men vi tar det. Först är listan i Borderlands 4. Jag tänkte, ja, men är någon som har något att säga?
Vi ska inte gå igenom hela listan, Oliver. Det kommer att ta en evighet.
Så det var frågan vad du vill. Jag tyckte var intressant.
Ja, men vi kan ta Amanda först, som faktiskt har kollat igenom listan på förhand.
Ja, jag tyckte definitivt att det var Saros som var liksom den stora stjärnan i showen, så att säga. Och det är ju ett nytt spel från våra finska älsklingar Housemarque, som ju senast är kända för Returnal, men tidigare för en himla massa små trevliga projekt som framförallt jag har tagit mig an och spelat en hel del. Däremot så började vi spela Returnal nu lite i helgen tillsammans, med tanke på att jag har aldrig spelat det mer än, jag tror att det var 5 minuter under en stream där jag dog med stil, kan man väl säga, ganska så fort. Men det verkar ju liksom vara ett nytt storspel i lite samma stuk som Returnal, men med Rahul Kohli i huvudrollen, vilket jag ser jättemycket fram emot, för att han är ju otrolig och Housemarque är otroliga. Så jag är väldigt spänd på vad det här ska bli. Det såg väldigt fint ut.
Jag kommer ihåg att man såg typ den här, liksom en liten så här skottboll som kom. Jag bara, det ser väldigt Housemarque ut, men ja.
Mm.
Och det var det också. Jag hade nästan önskat att det... För det här ska ju också typ vara mer åt roguelike-hållet, om jag förstår rätt.
Det lät så när han pratade om hur saker går om igen. Så, ja.
Och jag hade ju önskat att de typ gjorde något mer åt äventyrshållet.
Jag tror liksom, du skulle säga... Önskat skulle vara lite mer Metroidvania.
Det är vad han menar. Men bara för att jag hånar
det
honom
varje gång
jag
säger.
Ja. Men jag hade velat att det skulle liksom vara typ ett äventyr. Istället för att Returnal har ju alla de delarna. Förutom att man liksom går igenom samma sak om och om igen. Och inte då liksom att varenda del i Returnal är slumpgenererad. Utan det är liksom rum som sätts ihop. Du kan ju se samma rum flera gånger liksom, men på olika ställen. Och det hade varit kul liksom bara ha så här att... Ja, men nu har vi faktiskt gjort en karta som du ska liksom... Alltså typ ett Metroid Prime då. För det är ju... det är ju ingen som har gjort Metroid Prime förutom Nintendo. Vad jag vet.
Alltså det finns ju hur många som man kan liksom se, ja men de har inspirerats av det på det här. Så, precis som
ja,
man
precis.
På typ
men
Control
det är liksom...
och... Men det är samma som med typ Zelda liksom, att det är väldigt få liksom ordentliga Zelda-utmanare. Typ Darksiders gjorde ett försök innan de bara gav upp på det helt med uppföljarna.
Och sen finns det en massa indiespel liksom som försöker typ göra, men så här, man ser att det här är inspirerat av Link to the Past, men de fokuserar ofta på striderna.
Death Store till exempel.
Ja men precis, Death Store, men de fokuserar ofta på striderna.
Tunic.
Och inte så mycket på pussel. Och Zelda-spelens kärna är egentligen pussel. Så att jag hade gärna velat se någonting sånt. I 3D.
Oavsett så, alltså Housemarque gör liksom sin grej och jag ser givetvis också, jag ser väldigt mycket framåt Sara, så jag håller med Amanda. Jag tycker att Rahul Kohli är en skitbra skådis. Väldigt karismatisk i typ allt han gjort.
Ja, verkligen. Alltså jag är fortfarande typ kär i Owen från The Haunting of Bly Manor.
Ja. Och lite av en nörd också liksom, att han gillar spel, så att det här måste vara jättespännande för honom. Så Rahul, if you're listening, which I know you are, congrats on this gig. Jag tror att trailern i sig gjorde inte så mycket för mig. Alltså det är lite
synd att det var en CG-trailer.
Ja, men det var typ, ja, men här är karaktären, han ställer sig upp och tittar upp mot himlen och så är det typ en titel liksom. Okej, ja, det hade jag fått liksom, de har nästan kunnat släppa en pressrelease med att ja, men Saros har varit nästa spel och liksom Rahul Kohli spelar huvudrollen.
Fast det är väl liksom en pressrelease i rörlig bild, mer eller mindre. Jag tänker att för mig är det tillräckligt.
Jag lovar, hade du fått en pressrelease med det här så hade jag sagt, varför visar de inte det här på State of Play? Jag hade tagit vad som helst. En trailer, en logga.
Jag vet inte.
De kommer ju garanterat visa upp mer under det kommande året. Jag tyckte verkligen att det
precis.
Gjorde tillräckligt för mig liksom, för att bli exalterad och för mig att vilja se mer.
Ja, alltså som en teaser är okej. Men jag är en sån där som liksom, jag börjar tröttna överlag på CG-trailer, så jag liksom bara, jag vill se liksom in-engine stuff och lite mer gameplay, men jag är fortfarande hype. Jag har inte spelat så mycket Returnal. Jag har installerat det. Och jag har börjat köra det lite. Och det känns ju nice. Så om det gäller vidareutveckling av det. Nämnde de inte att de typ skulle ha lite mer fokus på story i det här?
Jag vet inte om det var mer fokus på story, men det var ju typ så här att du har mer permanenta uppgraderingar än i Returnal. Så att jag tror att det kanske är lite mer så här rollspelsaspekter, typ skillträd och kanske sånt som man liksom, ja men typ som ganska vanligt i roguelike, liksom att du har så här, okej, men nu har jag mer HP, så då är det permanent mer HP, och här kanske jag är lite skadad, och här kanske jag kan köpa ett nytt vapen som jag alltid börjar med och sånt. I Returnal så får du ju uppgraderingar, typ, alltså nya sätt att ta dig fram på banorna då. Som gör liksom att det är därför man liksom säger så att Metroidvania hade varit nice, för att de har de byggstenarna i Returnal redan.
Alltså jag tycker ju att Returnal är ju ett otroligt hantverk. Jag tycker att det är synd att det är så djävulusiskt svårt, för att jag är verkligen inte en spelare som är bra på just den här typen av skjutare, känns det som. Jag hade lätt för de här lite mindre indie-titlarna som de släppte tidigare, till exempel Nexmakerna som förvisso är ganska svårt, Matterfall, Resogun för den delen. Men jag uppskattar liksom verkligen deras vision, och det känns ju verkligen så oerhört tajt. De har ju lyckats överföra känslan av de här tidigare indie-titlarna till ett storspel som liksom både ser och känns otroligt ut, liksom världsligt för den delen. Så det ska bli spännande att se hur Saros känns. För jag gissar ju att det kommer vara någonting liknande, men i och med att det liksom är en större karaktär så kommer det förmodligen vara ännu mer tyngd också.
Mm.
Och jag tänker med det är ju, han är ju en lång man liksom.
Jo, alltså det är ju som sagt, det är väldigt svårt att säga någonting om spelet i sig i dagsläget annat än det vi fått höra. Det står på PlayStation-bloggar att, precis som Jimmy säger, att det kommer finnas mer permanenta resurser, så att liksom varje death ska liksom vara någon form av betydelse liksom för din progression genom spelet.
Lite mer som Hades då?
Ja, jag vet inte exakt hur Hades funkar, men jag antar det. De säger också att den här karaktären han spelar, Arjun Devraj, han är inte den enda liksom karaktären i spelet. Det finns liksom andra NPC:er och grejer, vilket det hade ju inte Returnal. Det var ju i princip, så vitt jag kommer ihåg, Celine. Hon var ensam genom hela spelet.
Det beror på hur man ser på det, men ja.
Ja, alltså, jag menar, om man räknar med den här typ astronauten som dyker upp då, men det gör inte jag.
Mina jag och Celine.
Klarar du ut Returnal?
Ja, och jag har nästan Platinum. Det enda jag saknar är de här jävla collectibles-grejen, liksom att sån random data man måste hitta, om det är typ så här lore-data eller och skit. Och det är liksom helt random ifall de ens spanar på din nuvarande run. Så att jag försökte jaga den ett tag, men jag bara, alltså, jag gav upp till slut. Men jag tycker väldigt mycket om Return. Det är förmodligen det enda som jag kommer på nu i alla fall, så här roguelike-spelet som jag har roligt med i mer än ett par timmar. Så att jag såg också fram emot detta givetvis.
Jag har inte klarat Returnal. Jag var på väg mot sista bossen, för jag recenserade.
Mm.
Och sen så var det så att den dag ett patchen gjorde typ att spelet var helt trasigt. Så säger jag, men jag ska vänta tills att de har patchat det då, så att jag inte riskerar någonting. Och sen blev jag ju sugen, så jag startar spelet i alla fall och den raderar min sparfil. Så jag startar helt från början. Mm. Så chi fick jag.
Ja, men du och jag ska ju klara det tillsammans. Vi har ju inte alls spelat länge, utan vi är ju
jag kanske spelar
precis
en halvtimme
på första bossen.
Vi kom till första bossen på första runnen och bara, fan, det här var ju rätt så enkelt, och sen dess har vi fått stryk.
Ja, jag spelade lite i helgen och jag kom till första bossen. Och jag hade helt fel vapen för honom, så jag blev ägd. Jag bara, ja, det var därför att lämna ett annat vapen strax innan.
Det jag inte förstår är att den här jävla shotgunen i spelet, alltså jag absolut hatar shotgunen i spelet. Det är liksom bara såhär, vad ska jag ens göra med den här?
Säger någon spittma igen, så spyr jag.
Och det är den enda vapnet typ som dyker upp nu i den här första bossen.
Jag tycker den är
rätt bra. Jag tror att om det är tredje eller fjärde bossen, alltså har du shotgunen då kommer du inte långt, för att den bossen
den är
så långt borta.
Ja, den är inte jättebra bossvapen kanske.
Nej. Jag hade shotgunen med Tracer och den gjorde inte jättemycket, för det tog så lång tid för Tracer att ladda upp. Man kunde inte direkt gå nära honom.
Och det jobbiga med när man kör co-op är att bossarna har mer liv. Men annars är det som vanligt. Så det är ganska skönt liksom att okej, men då fokuserar fienderna på en. Så då kan man liksom ränna runt och skjuta liksom, för att då är inte, alltså behöver man inte bli jagad hela tiden.
Jag gillar ju att kunna hålla in knappen och liksom bara känna en stridström av eld, så att säga. Det tycker jag är väldigt trevligt, i synnerhet i den här typen av spel.
När man är på så här focus level 5 eller vad det är. Och det bara sprutar ut skit från det. Ja, nej. Saros, det kommer ju bli kanon, mest troligt.
Förhoppningsvis är det inte trasigt heller när det släpps.
Nej.
Som Returnal då.
Höga förväntningar och förhoppningar.
Såg du något spännande, Adam, som du såg fram emot?
Det var ju några saker jag tyckte såg intressant ut. Ett av dem var ju Tides of Annihilation.
Mm.
Som jag tyckte såg överraskande fint ut. De släppte även en extended gameplay på den sen.
Ja, det gjorde mig mindre pepp.
Delvis. Det som gjorde mig mest intresserad var ju när jag hörde rösten. Det är ju hon, jag glömde bort hennes namn, men det är hon som gör Shadowheart i Baldur's Gate 3.
Mm.
Som gör rösten i personen. Och jag bara direkt bara,
Men sen var det ju inte så roligt skrivet, för att manuset kändes verkligen såhär, usch.
Det känns... Det är en Hongkong-baserad studio.
Ja, kineser, de kan väl inte göra någonting.
Nej, men... Det är ungefär lite som man lyssnar på typ writingen i Black Myth Wukong. Det är liksom bara, lite är nog lost in translation på ett sätt. Men just, det var hyfsat varierad gameplay och jag tyckte det var... Jag tyckte det såg intressant ut. Jag vill veta mer om det och vad det är för typ av, lite mer typ av combat och abilities och sådana saker.
För det utspelar sig i London. Så det är liksom någon så här reality slash fantasy grej liksom. Så det, ja. Det, bara den premissen tycker jag är rätt spännande.
Vad var det med gameplayet som fick det mindre pepp, Jimmy?
Nej, men det var just det, när jag hörde alla prata och liksom hur spelet var skrivet. Det var såhär, oh, det ser bättre ut än vad det låter.
Det var så kvinnlig karaktär bara att prata för mycket.
Nej,
ja, det, men det var verkligen så han... om saker och...
Nej, men det kändes typ... Ja, men det kändes typ som ett, så här, ett B-spel på 360-tiden liksom.
Ah, men det var typ, den gamla goda tiden.
Ja, men typ Vanquish liksom. Alltså Vanquish är skitkul att spela, och så fort man hör det så bara...
What? Nej, det är
många riktigt bra actionspel har det problemet.
Jo, men så är det. Men det har ju blivit bättre med åren. Liksom, så att, typ, de tidigare Devil May Cry-spelen kanske inte heller låter de roligaste, men femman är ju inte liksom jättestora problem ändå.
Nej. Och sen tyckte jag också att Lost Soul Aside, som jag skulle säga är typ samma genre, också såg intressant ut. Och det är ett spel som utannonserades för typ 9 år sedan.
Jaha.
Ja, det började utvecklas av en person, och sen har det utvecklats till att det är en studio som gör det. Så det liksom
är det som ser typ exakt ut som ett Final Fantasy typ.
Ja, det släpptes ungefär samma era som typ något Devil May Cry, Final Fantasy 15. Så det ser väldigt inspirerat ut av det. Och jag tyckte bara, det ser coolt ut typ. Så ja. Så om man tyckte om third person action games typ, så var det här showen för en typ.
Ja, men det är faktiskt, det är väldigt, man tittar liksom på alla spel, det är ganska så här likriktat ändå, för det är, man kan ju definitivt se liksom Dark Souls influenserna i de flesta liksom actionspelen idag. Så får vi se då med liksom typ revival av Ninja Gaiden, och se om vi kanske kommer få mer sådana typer av actionspel framåt också. Så att det inte bara är det här typ att, ja, men du har din stamina bar, du har din hoppbar, det här är en stor monster liksom. Så.
Jag tror det bästa egentligen med hela showen, det är att det var nästan bara single player. I princip. Ja. Det var typ Splitgate 2 som och Borderlands som man typ kan kalla för multiplayer. Men annars var det väldigt mycket single player.
Vad var det där, den här shootern?
Det var lite specifik.
Ja, Metal Eden hette det. Som jag trodde var, är det här liksom, detta är Marathon. Men så var det inte Marathon, det var någonting annat.
Ja, jag har inte jättebra koll, förutom jag tyckte att FOV:n i den trailern var på tok för liten. Jag bara,
alltså, jag reagerar mest på att liksom bara stilistiskt så såg det ut att vara ganska inline med teaser-trailern för Marathon. Jag blev inte blåst av stolen av det. Och jag vet inte, jag tog upp det nu bara för att du sa att det var typ inget multiplayer, och jag tänkte att det var multiplayer, men jag ser ingenting om det är...
Det har säkert någon multiplayer-grej, men det marknadsfördes inte som en multiplayer-spel.
Fast det är inte säkert egentligen, va? Typ Doom, alltså nya Doom ska inte ha multiplayer, till exempel.
Nej, det är ju
så
sant.
Jag tror överlag liksom att utvecklare förmodligen kommer liksom fokusera antingen på det ena eller det andra.
Ja.
Vilket är det senaste spelet som hade liksom en ordentlig singleplayer och sen en ordentlig multiplayer?
Call of Duty.
Ja, men det är sant. Men det får vara ett lite specialcase.
Halo Infinite.
Och där har de egentligen också delat upp den i två, så du har ju kampanjen i en grej och multiplayer i en helt annan grej.
Alltså det är säkert något, men det kommer inte, jag kommer inte på rak arm.
Men det är inte som liksom typ 2010 liksom, när alla singleplayer-spel hade ju någon form av multiplayer-komponent för att de inte ville att folk skulle sälja vidare.
Det var tvunget liksom.
Det var sjukt, jag hörde statistik i helgen så här, om Assassin's Creed's multiplayer, för att det var också en serie som liksom testade, och det multiplayer-läget var ju rätt så kul, liksom. Det var en rolig idé, även om liksom, det tog inte lång tid innan folk hade helt exploitat
sönder. Så det var ju balanserat åt helvete.
Ja, verkligen. Men idén var jätterolig. Så jag tror att Assassin's Creed Brotherhood och Revelation sålde typ 15 miljoner exemplar styck, och det var enbart typ 8000 som testade multiplayer.
Alltså, men det var ändå på den tiden Ubisoft gjorde ganska unik multiplayer. Det var en period de släppte multiplayer som hade en väldigt intressant spin, många av dem ju. Och nu är de bara trend chasers.
Och sen kollar man på typ Splinter Cell som har det här Spurks versus
Spurks.
Spurks.
Spurks. Det är förkortningen på Spice versus Mercs. Spurks. Som liksom fans av den serien tycker är liksom, alltså det är typ det är svinbra multiplayer.
Och det var kul.
Och då undrar jag liksom hur stor procentuell andel av spelarna som spelade Splinter Cell-spelen gav sig in i det multiplayer-läget.
De kanske inte hade liksom den statistiken på samma sätt då, ju, för att var det Pandora Tomorrow eller var det
Pandora Tomorrow hade började det först. Okej, okay, ja, serie ökade sen antalet spelare från 4 till 6.
Och det är så här, i Pandora Tomorrow då, kunde du spela över Xbox Live eller var det bara lokal multiplayer?
Jag tror det var Xbox Live. Jag för mig, jag kommer ihåg Xbox Live loggan på förpackningen.
Okej. Okay. Men det är liksom andelen människor som kunde spela det live var ju ganska få, och då var inte så många spel som hade multiplayer heller, så då tänker jag också att det var säkert en stor andel av dem då som kunde koppla upp sin Xbox och kunde spela online. Det var ju typ som i början på 360 liksom, det spelade ingen roll vilket spel som hade multiplayer, utan det var liksom, får ju bara hoppa in och köra. Typ Halo 3 och Gears of War 1 och Skate och alla de liksom låg ju på toppen av multiplayer liksom grejerna.
Alltså Spice versus Mercs var ju skit, alltså i alla fall Spurks. I det avskalade, ja Spurks, förlåt. Spurks var skitkul i Blacklist.
Nej, det var vidrigt att möta dig, din jävel. Fy fan!
Ja, när du var på mitt lag så tyckte du också
att det var skitkul. Ja, då var det skitroligt.
Det är kul, Adam. Alltså detta är ju predate. Det är ju liksom, detta var innan vi lärde känna dig, men vi körde liksom så här private matches. Jag, Jimmy, Robin och Sebbe. Och då var det 2v2. Så här, 2 Spice, 2 Mercs. Och jag förlorade inte en enda match. Det alltså vi bytte liksom, så att ibland körde jag och Jimmy, jag och Robin, jag och Sebbe, vi turades om liksom, så att vi bara switchade upp det. Och jag förlorade inte en enda. Så att, och Jimmy är fortfarande lite butthurt över det.
Ja, skitsyn. Det värsta var också Robin, helt värdelös på mitt lag. Så fort han var med Oliver, då var han typ som en jävla gud som bara kunde göra alla jävla konstiga tricks. Och då är jag bara, hur dålig är inte jag? Som liksom, kan tydligen inte styra upp det.
Det är skitkul idé liksom, att du har två tungt beväpnade mercs i första person, vilket givetvis liksom begränsar din awareness. Och så har du tredje person spice som är typ, alltså de kan inte göra någonting för att försvara. De har liksom inga pistoler eller kulsprutor. De har typ en taser. Men de är också grymt akrobatiska och liksom kan ta sig upp på platser som mercsen inte kan. Och de ska liksom hacka datorer eller vad det är och liksom hålla sig gömda inom ett trångt utrymme. Skitkul multiplayer. Men det undrar jag liksom, för Blacklist måste ha sålt ett par miljoner i alla fall.
Ja, inte tillräckligt mycket för att de skulle fortsätta med den serien.
Men de kunde inte få in i en öppen värld sen ju.
vi står fortfarande, det kom var 2013 tror jag, va? 12 år senare.
Och det kom typ en månad innan GTA 5.
Ja, inte sett röken av den serien igen.
Jag har gjort några gästspel typ i, jag vet inte, Raving Rabbids och
tydligen så sålde Blacklist 2 miljoner exemplar.
Ja. Och hur många spenderade liksom,
alltså 2013 var 2 miljoner ändå bra.
Jo, men första spelet sålde 6 miljoner. Så, och det är antagligen mycket dyrare att utveckla.
Ja,
jo. Åh, nej. Vart var vi någonstans? Vi pratade om...
Vi råkade komma in på prata om multiplayer.
Ja, just det. Ja. Och det är Metroid. Ja. Sen kommer redan i maj. Och jag... Alltså... Jag håller ögonen på det i alla fall. Ifall det kommer ut och får riktigt bra betyg så kan jag tänka mig att ge det en chans. Men
det finns också de här spelen lite kortare. Så att det är liksom den här typ 10 timmars singleplayer-upplevelsen. Den saknar man ju.
Ja. Ja, Metaliden såg inte ut att vara någonting liksom, åh, det här är typ ett 80 timmar långt RPG direkt.
Men förhoppningsvis inte. Man vet ju inte vad för bullshit de slänger in.
Nej. Det spel, alltså jag fick också upp liksom så här, ögonbrynen för det här Annihilation eller vad det heter.
Tides of Annihilation där.
Ja, för att det såg liksom välproducerat och spännande ut. Men det som verkligen fick det att kittla i brallan var Onimusha, Way of the Sword.
Det såg riktigt bra ut. Och det såg jättekult ut. Fortsätt med Oliver.
Ja, nej, alltså, för jag har alltid varit nyfiken på den serien. Liksom, för det började på PS2. Back in the day. Men jag har aldrig spelat något av dem. Som jag förstår det så är det typ, alltså Capcom själva kallar det liksom för survival action, för att det är typ Resident Evil fast i med vad kallas det? Samurajer. Ja, precis. Med samma typ kameravinklar och typ tank controls och grejer, men då har din katana. Så jag tycker det är kul att man har liksom att man återvänder till ett så här gammalt men ändå etablerat varumärke och liksom okej, vad gör vi med detta nu liksom typ 20 år senare? Jag kommer inte ihåg exakt hur långt det har gått sedan det senaste spelet. Finns det en 4? Ja. Jag vet inte. 3:an var väl med Jean Reno, den här franska skådisen.
Ja.
Och just det, när det var så jäkla snygga screens i Superplay. Så att liksom man bara tittar på den här, man bara, de ser för fan mänskliga ut.
jag ser att det där är John Reno liksom. Det är...
Ja, och också bara så här, man ser porerna på näsan liksom. Men ska du spela remasteren av 2:an då?
Ja, det är det. För det finns ju en remaster av 1:an redan ute. Och det kommer en remaster av 2:an, så att jag tänkte jag testar 1:an. Och om jag gillar det så kan jag hoppa på 2:an sen, för det ska komma i maj. Och det här nya då, alltså, för man tänker liksom hur jävla bra Capcom är nu och har varit nu liksom konsekvent i alltså snart ett decennium. Liksom vilket jävla uppsving de har gjort sen så här, början av 10-talet.
Men det, men det är också så fult, för att det är inte första gången de heller har gjort ett uppsving efter en svacka. För att när Street Fighter 4 kom, då var de lite i samma läge. Liksom att det var så där för Capcom liksom. Och sen så Street Fighter 4 liksom bara skakade liv i hela 2D-fighting-scenen igen. Och sen släppte de typ ett fighting-spel om året. Och sen hamnade de i sin svacka igen.
Ja, nej. Ja, men alltså det är något jag återkommer ofta på podden, är ju hela glad jag över att Capcom är... Alltså de bara släpper banger på banger på banger just nu.
Ja.
Och har gjort det i flera år. Så att det är kul att vi kollar på ett äldre IP, Onimusha, och det liksom också ligger lite i tiden med liksom, visserligen kan man ju argumentera för att okej, vi kanske får lite för många liksom japanes kataniserade.
Vad fan pratar du?
Nu har han tappat det. Det är japaneser och det är kataneser.
De jävla kataniserade spelen med japaneser i huvudrollen. Vad fan?
Så här typ medeltida liksom asiatisk action liksom, för att det såg man ju liksom extremt lite av för typ 10 år sedan. Och nu är det typ vartannat spel är av den typen. Men alltså Capcom och RE Engine och det lilla gameplay vi fick se, jag tyckte det så jävligt coolt ut, var liksom att det såg inte ut att vara riktigt typ hack and slashy, utan lite mer metodiskt och liksom
jag tyckte om de här där man kunde typ interagera med miljöerna, man kunde lyfta upp ett bord och så sparka ner mot fienderna, eller typ en fiende föll in i klädgrej och fick en duk över sig och började svinga vilt och sånt. Så det verkar vara lite mer interaktion med omgivningarna under striden. Och det såg väldigt intressant ut.
Ja, men precis. Och lite så här cool magi och grejer. Ja, nej, men det, jag tycker det här ser svinbra ut. Jag längtar till det. 2026, tyvärr. Men den som väntar på något gott. Vi hade...
Det här året är ju stacked ändå, så att det spelar ingen roll.
Ja, jo. Alltså, man kommer inte...
Hur många japanesa spelare du tänkt att spela på samma år? Yotei och Ninja Gaiden 4.
Precis, två Ninja Gaiden och ett Assassin's Creed. Och...
Jajamän.
Ah, nej.
Har du testat Rise of the Ronin än, Oliver?
Nej, jag har det på min wishlist. Och när det är dirt cheap så hoppar jag in i det.
Jag tror faktiskt att du hade tyckt om det.
Jag hade säkert funnit någon glädje. Jag tror att eftersom att det var ett open world-spel så följde jag av lite på det. Och det kom ut och det liksom fick många sjuor och grejer. Så att jag bestämde mig då liksom att jag väntar med det spelet. Det ligger på min lista. Jag kommer dit någon gång.
Alltså det finns ju ett intressant historiskt perspektiv i berättelsen också naturligtvis. Så om man kanske inte riktigt har ett intresse för det så kan det ju kanske dels flyga en över huvudet, men det kanske är någonting som liksom inte fastnar hos en. Men jag tror liksom att striderna framförallt är någonting som du har uppskattat väldigt mycket, och man kan ju ändå spela det relativt strömlinjeformat. Man behöver ju liksom inte gå och samla alla katter generellt sett.
Vänta, kan man samla katter i det?
Det kan man.
Det är en collectible.
Vad kostar det på prisjakt nu? Nu ska jag kolla.
Man måste ibland också vara taktisk. För att vissa katter vill inte komma nära en. Såvida liksom inte man smyger sig fram till dem och är försiktig.
Ah, man har ju verkligen saknat de här flygande collectible-sidorna från Assassin's Creed. Nu kan man jaga katter istället.
Man kan inte jaga dem. Springer de iväg så får man komma tillbaka senare.
Ja, ännu bättre. Det fanns ju ett annat sån här kataniserat spel som jag såg fram emot, eller som jag tyckte såg väldigt intressant ut, och det är ju faktiskt Shinobi Art of Vengeance.
Ja, det är skurk. Jag skulle ju ha det på min lista.
Det såg jättehäftigt ut, och det är dessutom gjort av de som gjorde Streets of Rage 4. Och det spelet var ju verkligen kanon.
Ja, det var roligt.
Det var ju riktigt roligt. Klassisk beat'em up. Och det här såg ju verkligen ut att vara liksom samma kaliber. Så att jag hoppas att det är riktigt bra.
Ja, vi satt ju och förgäves försökte gissa oss fram till vad det här var. Jag gissade ju liksom på om det var något annat Ninja Gaiden-spel, och du trodde att det var Rogue Prince of Persia.
Ja, jag först trodde att det var så här, men nu kommer The Rogue Prince of Persia till konsol, och sen så bara, fan, eller är det Clay som har gjort det här? För det är lite åt det hållet.
Men det är kul, för att jag spelade Mark of the Ninja förra veckan.
Så såg du trailern och bara såhär, jag blev inspirerad.
Nej, innan detta kom. Bara för att...
Var väldigt sugen på att köpa det. Det kostar typ 54 kronor på PlayStation.
Mark of the Ninja är jättebra.
Ja, det är bra.
Ja, vad ska du säga?
Det var tydligen första gången jag faktiskt tog mig igenom hela spelet.
What?
Ja.
Jag har klarat det tre gånger.
Jag ville få för mig att jag... Fast det, i och för sig, det kan ha varit 360-versionen.
Ja.
Jag spelar klart.
För det måste du vara klarat.
Men ja, alltså Shinobi, det här, Art of Vengeance. Man märker liksom hur petnoga man är med till synes så här pissiga detaljer. Men bara det att fienden har health bars gjorde att jag bara... jag tänker inte ens se klart den här trailern.
Så orimliga och märkliga krav.
Ja, men det det är inte ens ett krav. Det är bara liksom...
Fienden kan tåla hur mycket som helst, men ser den där jävla hälsbaren, då får den fan gå och dö.
Vet jag hur mycket skada jag gör, är det kört.
Men mina favoritspel, det är från software-spel, och de bossarna, de har minsann hälsobars, så det stänker om det.
Ja, men bossar får hälsobars.
Men tänk om ni bara var bossar i spelet då?
Ja, men det var det ju uppenbarligen inte. De dog ju lätt som helst många gånger.
Ja, eller lätta bossar.
Så då är liksom...
Alla är en boss i sig.
Ja. Like a boss. Det är taglinen till Chernobyl.
Svag Timmy.
Kommer in någon liten tjomme där från toan och bara like a boss. Kommer fram hans livmätare och Oliver bara
Jag bara tycker, alltså det förstör estetiken i ett spel tycker jag. Liksom det börjar man säga hela... Jag kollar på det nu. Vissa fiender bara dör på ett slag. Jag bara, vad fan är meningen?
Så du kan känna dig som attacker. Like a boss. Du bara, jag tog hela den här hälsomätaren på ett slag, jag är så cool. Du kan säkert stänga av hälsomätaren också.
Förmodligen.
Men ja, men det blir säkert bra. Jag spelade bara någon bana i Streets of Rage. Men om ni säger att det är grymt så tror jag er.
Ja, det är mycket, alltså... Det är väldigt roligt i co-op så som vi spelade. Och sen jag spelade lite själv också för att ta några så här ströarkivet och sånt. Men det gjorde sig verkligen i co-op.
Glad över Lies of P-DLC. För det var ett spel som jag liksom tog mig an ordentligt först förra året. Kom det 2023 eller 2022?
Ja, 2023.
Ja.
Jag var så nära på att starta. Jag var så här, fan, jag borde spela det. Alltså jag, har ju kommit typ till tredje bossen kanske eller någonting sånt. Men det kom så jävla mycket spel inom loppet av bara några veckor så att jag fick liksom lägga det på is.
Jag kom en bit och så mötte jag irriterande fiender jag inte tyckte om och så råkade jag sluta spela.
Ja, och så bara, du bara ger upp för att du är en sån bitch.
Nej, men det var en tråkig
situation. Ingen like a boss där inte.
Nej. Ja.
Jag besegrar Radan utan att kalla in buff boys, okej?
Okay? Ja, jo. Ja, men det är det jag menar. Jag vet ju att du är kapabel till att ta dig förbi den jävla clownen. Det är bara att du är en bitch boy.
Stannar du på clownen? Det är första bossen.
Nej. Inte den clownen. Det finns en annan clown som kommer ner för gatan och så möter man en likadan sen. Och jag bara inte på humör för honom igen. Jag bara, nej.
Lies of P är alltså i min värld tveklöst det bästa liksom så här Souls-like spelet som inte gjorts av FromSoft. Alltså det spelar verkligen i en egen liga. Så även om jag nästan önskat att deras nästa grej är liksom nästa stora spel snarare än ett DLC till Lies of P, så jag tackar inte nej till Lies of P.
Men apropå från softwarespel egentligen, så det kom ju ut massa previews på Elden Ring Nightreign också.
Det låter jättecoolt.
Ja, för det var ju ett spel som jag kände så att när de visade det så först bara, ska det bli mer DLC till Elden Ring? Och sen var jag såhär, nej, det här är ett multiplayer-spel som desto mer roguelike. Och jag var så här. Jag vet inte om jag vill liksom köra boss.
Det är typ det sista jag vill ha av dem.
Ja, men så här, också så här, jag vet inte om jag vill köra boss rush-grejen heller. Med tanke på att när vi spelar Elden Ring DLC och det kommer någon så här poll, så här, bara, vilken boss var roligast? Jag så här, ingen. Alltså jag är verkligen så här, jag tycker verkligen inte boss är det roligaste, men jag tycker om från softwarespelen. Men alltså, av allt jag har sett och hört av Elden Ring Nightreign så låter det skitroligt.
Vet ni vad som är, jag ser mest fram emot med det spelet?
Vadå?
Att det bara kostar 449 kronor.
Jag kände att jag behövde ju då slutföra min Collector's Editions trifecta här med Elden Ring, så jag bokade den faktiskt.
Okej.
Hur mycket kostar det kommer... den?
2000.
Jesus.
Ja, bara helvete. Jag tycker också
jag
att...
jag
med. Baserat på de previews och liksom, faktiskt fått folk som har fått spela det och liksom ge mer kontext till vad det faktiskt är de försöker göra om spelet, så hajar jag grejen. Och jag de har ju typ strömlinjeformat många av spelets mechanics och grejer, typ som att du levelar fortfarande upp, men du går liksom inte och sätter det vid en Site of Grace och typ pillar på olika attribut, utan du går upp en level liksom. Och det kommer stärka din karaktär som du har valt på bästa möjliga sätt, och olika karaktärer och olika förmågor och grejer, så att man kan liksom bygga coola synergier mellan spelarna. just det här, typ att det är typ som i Fortnite eller liksom eller ett Battle Royale, liksom att det är en bana som blir mindre och mindre och mindre, så att du måste typ verkligen skynda dig, och du har typ så här unlimited sprint och du har ingen fall damage och du bara springer, och utmaningen blir liksom att snabbt identifiera vilken gear som droppar som faktiskt kommer bli bra på din karaktär och såna grejer. Ja, men det det verkar, och det verkar inte vara en boss rush i det liksom att du bara möter bossar.
Nej, utan nej,
du ska liksom ta dig till bossen.
Ja, men sen verkar det också som att, typ, att ibland kan typ, om jag förstår rätt, bossfiender typ droppa i världen liksom bara puff, så kan det vara liksom som en fiende som börjar jaga dig.
Mm. Säkert drakar som skit också.
Men någon har blivit jagad av Margit. Jag tänker bara på när vi streamade Elden Ring och Martin spelade. Och jag kört om den här bossen flera gånger. Ja, typiskt Martin. Alltså, spelar man Jigglypuff så vet man vad det är för patrask man har att göra med. men i alla fall, vi körde Margit och han liksom börjar liksom ladda upp en attack. Och attackerar inte. Han bara går runt med sin jävla höjda arm hur mycket som helst. Liksom man bara, hallå, ska du slå någon gång?
Så att, bara fucka upp din timing.
Ja, men Martin är ägd. Aha.
Ja, han blir hårt ägd. Han bara, jag får nog gå och grinda lite.
Fast han blev mer ägd under Helldivers. Jag kan fortfarande inte släppa hur roligt det var.
Ja, det var faktiskt jättekul. Det är liksom så här, alltså, det intergalaktiska kriget bara stormar kring alla spelare. Martin blir jagad av en liten myra och han bara, hjälp mig!
Hjälp!
Var det något annat från den här State of Play som ni liksom så här bara, wow, det där vill jag veta mer om? Eller det där vill jag spela?
Jag blev faktiskt förvånad när jag såg Darwin's Paradox. För att det är från Konami. Det är det här spelet med den här bläckfisken. Ja. Det ser typ ut som, jag vet inte, Octodad skulle råka komma in typ Inside, eller vad fan det spelet heter. Det tyckte jag såg mysigt ut på ett sätt. Och jag var liksom chockad över just att det är Konami som är utgivare eller så. Jag bara, okej. Okay.
Ja, ja. Ja, men det ser skärmigt ut. Jag vet inte om jag kommer spela det, men...
Jag kommer hålla ett öga uppe på det. Vad tycker ni om Hell is Us?
Jag vet inte. Det fick ett release-datum.
Ja.
På september.
Och jag har glömt om jag tyckte någonting om det.
Det är det som såg lite ut som typ Death Stranding.
Ja, ja, det ser ut som ett som en Kojima knockoff på ett sätt. Men det var inte nödvändigtvis dåligt. Men jag vet inte vad jag ska tycka om det. Det är ju Adam Jensen som gör rösten. Jag känner mig så taskig, jag glömmer bort hans namn. Han har ett franskt aktigt namn, så jag glömmer alltid bort vad det är. Men ja, som är huvudpersonen i alla fall.
Mm. Och Adam Jensen är från Deus Ex.
Ja, ja, ja.
Om det är någon som missat.
I never asked for this.
Jag bara skrubbar igenom trän här. Jag tycker att det är svårt att det ser ut att vara lite action-y. Men...
Ja, man har ju svärd. Jag antar att man kan puckla på saker med dem. Men jag vet inte riktigt varför man gör det eller något sånt.
Hell is Us är en ganska cool titel. Men jag har inte bildat en uppfattning om det. Utan spel, som sagt, alltså jag nämnde Mind's Eye förut. Och det hade jag velat se. Eller få previews på. Liksom att få det i folks händer. För att... trailern var lite...
Det var när de visade först en sån här story-trailer för Mind's Eye, och sen visade de en gameplay-trailer, och gameplay ser inte jätteimponerad ut. Man typ går in... Vad håller katten på? Man bara går in, och sen bara går han och skjuter på en bil som exploderar. Nästa scen, ja, han går in och skjuter på en bil som exploderar.
Det bara fick mig att tänka på... Alltså det har ju typ så här lite sci-fi... Man åker runt med en bil... Och så springer man runt och skjuter på saker. Jag bara känns, ser ut typ ungefär som ett modernt Driver nästan.
Ja.
Så alltså det är helt och hållet baserat på liksom studions pedigree som jag la ett bud på det. Mm. De har inte satt ett datum, men de target summer i år. Och så
kommer det minuspoäng.
Ja, alltså om gud. Om Judas släpps i år och GTA 5 släpps i år, så jag är ju fucked. Alltså jag är verkligen
ja, Adam har ju kollat upp ärmarna i år. Han vill ju inte skämmas.
Nej, alltså jag ska förinta dig, Jimmy.
Ja, du, den dagen. Mm. Det lär inte hända. Jag är inte orolig.
Vänta bara.
Ja, Amanda är liksom den här smygfisan på sidan som hon liksom helt plötsligt bara näbbar om första platsen.
Okej. Okay. Har ni sett... jag antar att ni såg den här trailern där för Dreams of Another.
Ja, precis. Jag trodde det var typ någonting för Dreams.
Det trodde jag också.
Ja, och sen heter det också Dreams of Another, vilket inte hjälpte.
Ja, och jag vet inte vad jag ska tro om det.
Det är som blir pyjama som går runt med en MP5.
Ja, och skjuter fram världen. Jag bara, I like this. Jag tycker jag ska också kunna göra det, men jag vet inte riktigt vad jag ska tro om själva spelet.
Ah, det är från Pixel Junk-utvecklarna. Det hade jag faktiskt ingen aning om.
Ah, okej. Okay.
No creation without destruction, verkar vara taglinen.
Ja. Pixel Junk-spelen var ju... De var ju jättestora på PlayStation 3-tiden.
Ah.
Är de inte svenskar till och med?
Möjligt, jag kommer inte ihåg.
Om jag inte minns fel så var en...
Adam, röstskådespelaren du eftersökte innan var i alla fall Elias Tufexi.
Ja, det är det. Ja. Det är det. Jag kan läsa hans namn, men jag vågar inte uttala det där. Och så glömmer jag bort det efteråt vad det ens är.
Jag uttalade ju Elias på engelska. Han är ändå kanadensisk, så man får liksom köra 50-50, tänkte jag.
Ja. Elias.
Elias.
Nej, utvecklaren är japansk. Men ja, det får för mig att Pixel Junk-spelen var...
Och kanske flyttade till Japan.
Pixel Junk Racers, Pixel Junk Monsters, nej. Då måste jag blanda ihop det med något annat. Men det är även de som har utvecklat Tomorrow Children.
Ah. Mm. Så det är ju studio som brukar göra halvt artsy-aktiga spel.
Ja, precis.
Det har PSVR 2-stöd. Det gjorde mig liksom bara, aha! Coolt. Mm. Men jag vet inte vad man ska göra i det.
Skjuta på så.
Ja, som alla andra VR-spel. Ha en pistol.
Jo, ja. Nej, så, men jag är nyfiken på det. Men samtidigt vet jag inte alls vad jag ska förvänta mig av det.
Mm. Jag tänker inte dra en lång harang. Men jag är i alla fall glad att Ichiban's Holiday kommer till Dave the Diver.
Ja, just det. Han gör ett gästspel där, ja.
Ska du byta ut Balatro mot Dave the Diver?
Nu får du lugna dig. Sluta håna mig för Balatro hela tiden.
Jag måste håna dig för Balatro hela tiden.
Varför då?
För att jag måste.
Ingår det i kontraktet?
Jajamän.
Jag har inte skrivit på det.
Du skulle ha läst det i finstilten när ni gifte er.
Ja, precis. Terms and condition. Den var ikryssad. Nu ska du ta upp det där igen när det kommer.
Jag tror det. Jag har i alla fall skrivit upp mitt intresse på att få recensera.
Ja.
Det är DLC-t.
Har du spelat något DLC i Dave Diver?
Nej, det har jag inte.
Jag undrar om de fungerar som typ som story-episoder eller om de liksom bakas in med resten av spelet.
Jag var ju väldigt sugen på att spela Dredge DLC-t i alla fall. Det såg ju väldigt spännande ut. Jag tror att det var det första som kom faktiskt.
Mm, jag tror också det.
Och sen så ska ju In the Jungle också komma i höst.
Hade de
men
inte Godzilla med?
Berättelse-DLC. Jo, det hade de.
Var det Dredge eller Dave the Diver? Det var Dave the Diver, va?
Dave the Diver.
Ja, Dave the Diver.
Ja, just det.
Dredge var också väldigt bra, för övrigt.
Jag vill spela det.
Bra skräckspel. Lagom nivå.
Så läskigt var det.
Nej, men det är fortfarande lite skräckigt. Du har ju skräckinfluenser.
Ja, det är ju Cosmic Horror-aktigt ju.
Mm. De har önskat att de har gjort mer av.
Nej.
Nej.
Jo.
Det var helt lagom för Amanda.
Ja.
Men alltså, jag är förvånad över det här. Att det enda Saros kan väl räknas också, men annars så var det enda liksom PlayStation Studio-spelet var Days Gone Remastered som de visade.
Mm. Ja,
det är så tid, alltså, det är så tid när...
Jag har skrivit upp mig på det i studiesyfte.
Är det bättre än Horizon, så du lär jag kul.
Ja, fast
Amanda, det är ju... du kommer inte tycka det är bättre än Horizon. jag tycker det är rätt bra, alltså när det väl kommer igång. Men jag vet inte, jag tror inte jag kommer spela om det, så jag tror inte jag kommer skaffa den här.
Jag har ju inte spelat ut det. Jag får se, om den låter mig uppgradera där för $10 så kommer jag att uppgradera, för jag fick det ju med PlayStation Plus eller något sånt.
Ja, det är lite för långt, liksom sista delen av spelet hade kunnat tas bort typ.
Ja, det är säkert. Men många, men det, jag är nyfiken, men samtidigt jag förstår att vissa fans liksom bara, kom igen, remaster, det är redan väldigt spelbart på PS5. Det är liksom, det körs i 60 och allting redan, så ja.
Finns weird. Det på PC redan?
PC ja, finns det redan.
Ja, det finns ju en PC. Ah, ja.
Många pratar ju om att de uppgraderingarna, de tekniska uppgraderingarna de gör, antagligen bara att de portar vissa av PC-uppgraderingarna till PS5-man.
Men du kanske hade hoppats på en Last of Us Part 1 remaster då? Till PS5 Pro?
Det har redan PS5 Pro uppdaterat. Så.
Ja, men det har inte remaster i titeln.
Jaha. Det är sant. De borde remastera det igen till samma konsol. Ha!
Nu sa jag något.
Snake Eater har datum nu.
Ja.
Ja, det ser fortfarande weird ut, men jag vill ha det.
28 augusti. Och även är det typ så här konspiratoriskt då med att släpps det så sent efter att ha liksom planerats för förra året, i alla fall av Sony, att för att de vill komma till Switch 2 och att Switch 2 släpps i augusti. Förmodligen inte, men
ni ser tecken på Switch 2 överallt.
Så jag hoppas att Switch 2 släpps i juni, men det tror jag inte heller händer.
Nej, det tror jag. Nej, det gör det inte, va.
Jag vill ha en sommar Switch, men
jag hade älskat om det kom i juni. Men liksom så här teaser i när var det? Var det januari? Teasern kom.
Ja.
Och så en ordentlig visning i april.
Och så inte omöjligt.
Nej, det är inte omöjligt.
För att första Switchen, eller när Switch visades första gången så var väl typ i oktober tror jag, 2016. Sen hade de liksom en ordentlig reveal i januari 2017 och det släpptes i mars.
Mm.
Så det är inte omöjligt.
Var det ordentlig reveal i januari, sa du?
Ja.
Okay,
för det var verkligen, de visade den här första trailern som man fick se konceptet typ, och man såg typ folk på hustak och grejer. Och folk bara, ingen kommer göra så där med Switchen. Och sen så fick vi inte veta något mer, och sen så kom den direkt i januari, där vi fick veta datum och spel och lite sådana grejer, och då var det liksom, då var det att det skulle släppas i mars.
Ja, jag har aldrig satt och spelade ursäkta av dem.
Nej. Jag tycker, vad var det, februari vi fick åka och titta på det i Bergsala, Oliver?
Ja, det måste
jag kommer inte ihåg när jag var där. Ah, något sånt.
Ja. Nej, jag och Aldin, vi satt och spelade Mario Kart på flygplatsen, så jag bara ställde upp den på det här lilla stativet på ett litet bord och gav han en liten Joy-Con och det sög bröv, men...
Det är inte kul att spela med Joy-Con.
Nej, det är verkligen hemskt.
Det funkar.
Ja, men det funkar ju liksom. Men det är inte kul. Jag hoppas att de nya Joy-Consen ska vara lite större då, att det känns bättre att sitta med en sån och spela.
Ja, jag tror inte de kommer vara stora nog för oss, men större kommer de vara.
Sen undrar jag ju för sig också om... Jag tror att de nuvarande Joy-Consen kommer förmodligen inte funka med den, om man inte liksom kan koppla dem, bara att de inte kan sitta på sidan av konsolen. Men jag undrar om Pro-kontrollen kommer funka till den.
Ja, det enda
den verkar sakna är ju den här mystiska extra knappen.
C-knappen.
Vad är det för mystisk extra knapp?
Det är ju en extra, den här folk kallar för C-button på högra joyconen på den nya. Så det är en omärkt extra knapp som ingen vet vad den gör.
The C-button.
Jag har hört tissel om att det kan vara en så här socials knapp. Med dina vänner och party och skit. Käknappen finns väl fortfarande på vänster.
Ja, just det. Det är sant. Ja, nej, men spännande. Ja, men det var väl egentligen allt vi hade att säga om State of Play, va?
Jag kan säga att Directive 8020, den trailern avslöjar på tok för mycket av spelet. Gör inte så, tack. Jag är kära utvecklare och utgivare. Please.
Jag vet hur det är. För kanske jag kan, första 15 alltså, minuterna i spelet.
Jesus Christ, då är det väldigt stressiga 15 minuter. Men, men alltså, liksom, det visar lite för mycket, känner jag.
Spelet kanske är 50 timmar långt och du bara dömer det på en typ 2 minuters trailer, Adam. Är det
sant? Långt? Jag borde vara mer öppen. Jag ber om ursäkt.
Tycker det.
Du är inte den första jag hört säga det också. Ja,
Adam bara följer strömmen.
Ja.
Lashana Lynch verkar göra huvudrollen. Som var den nya 007 i senaste Bond-filmen. Vilket folk var jättesura över. D.I.
Folk är alltid sura över skit. Men vi har ju spelat lite. Amanda har spelat nytt spel den här veckan i alla fall. För hon har ju spelat Don't Nods nya spel.
Det stämmer. Jag har spelat Lost Records Bloom and Rage. Och jag var faktiskt lite skeptisk till det här på förhand. Just på grund av att det var Don't Nod som hade utvecklat det. Eller Don't Nod Montreal för att vara helt exakt. Men jag tog inte bort det från min Fantasy Critic och vi får väl se hur bra det går för mig imorgon. Det vill säga tisdag utifrån inspelningstiden helt enkelt. Men jag har lite att säga om det i alla fall. Det är uppdelat i 2 stycken tapes. Så den första tapen har just kommit och den andra kommer komma senare i april. Så för ovanlighetens skull så har ju det här spelet inte delats upp i typ 5 episoder som är ganska så vanligt, utan det är liksom 2 delar istället. Och det handlar framförallt om 16-åriga Swan som 1995 gör sig redo för att flytta med sin familj till Kanada. Hennes pappa har fått jobb där och därför ska de lämna den fiktiva staden Velvet Cove i Michigan. Men innan hon lämnar så träffar hon på 3 stycken tjejer som hon blir väldigt nära vän med. Och den sommaren så blir de oskiljaktiga. Och parallellt med att man liksom får följa deras äventyr så får man också följa nutid så att säga. Så händelser som sker 27 år senare. Man vet inte varför de inte har haft kontakt på hela den tiden. Utan det ska liksom vara som ett mysterium att de hela tiden hintar till att det var någonting som hände som gjorde att kontakten bröts.
Det känns lite som att de har typ kollat på Yellow Jackets.
Ja, men det är exakt den referensen som jag faktiskt nämner i min recension som jag har skrivit och som redan då är uppe när det här avsnittet hörs i och med att embargo var igår. Men det är lite samma upplägg där, att man får dels se minnesbilderna från 1995. Det som då var 1996 i Yellow Jackets. Och då 27 år senare istället för 25 år senare. Och jag gillar ju verkligen det upplägget. Alltså det är ju någonting visst med, precis som jag skriver i min recension också, den här ungdomliga vänskapen. Jag tog faktiskt ett citat från The Body som är liksom en del av en novellsamling av Stephen King. Vilket också den här 80-talsrullen Stand By Me baserad på. Och det är ju I never had any friends later on like the ones I had when I was 12. Och det går lite att applicera på liksom tonårsvänskap också. Att det blir liksom aldrig detsamma igen. För att man knyter så starka band till varandra. Och allting i omvärlden är så stort. Alla känslor är så översvallande. Och vad som än händer så känns det som att när man tittar tillbaka på det när man är vuxen så är det kanske liksom inte riktigt så dramatiskt och starkt som man minns det, helt enkelt. Men bortsett från att jag liksom gillar upplägget så har jag lite problem med det. Det ska ju vara mer eller mindre någon form av mysterie det här som de hela tiden hintar till. Problemet är att de förhalar det hela tiden. Och det är en sån sak som jag kan reta mig på, framförallt i till exempel kriminalromaner eller mysterieböcker, att man får hela tiden hintar om att någonting har hänt. Att det är någonting dramatiskt i det förflutna till exempel, som man då ska nysta i. Men man får aldrig tillräckligt. Vilket gör att man kan inte riktigt bilda sig en uppfattning själv. Och man kan inte heller få tillräckligt med intresse. För det jag ser när jag spelar, det är inte riktigt tillräckligt med hintar om någonting som ska ha varit så allvarligt. Så det känns som att i så fall måste det komma i den andra episoden i april. Och det måste vara också så himla mycket större, för att nu har de ju verkligen byggt upp till det här. Och det känns som att jag inte riktigt har fått, om man säger, den avkastning som jag tycker att jag ändå har förtjänat i min speltid. Det känns som att de hela tiden har malt på om att det var någonting som hände, och liksom finns ju något form av mystiskt djup i den här staden, liksom när det gäller kanske lite övernaturligheter och sådana saker dessutom. Men det gör också att jag har lite svårt att bry mig så mycket som jag vill. Sen så är det ju Dontnod. Båda de första Life is Strange-spelen blev inte jag klar med, för att jag tappade lite grann intresset. Jag har lite problem med hur de är skrivna. Samma problem hade jag i Deck Nines Life is Strange Before the Storm. Men å andra sidan så spelade jag Life is Strange True Colors när det kom och tyckte att det var otroligt. Men där är också åldern lite högre. Där är det liksom en ung vuxen i tidiga 20-årsåldern, och jag tror att det kanske passar lite bättre i hur det är skrivet, att det kanske fungerar bättre med manusförfattarna. För nu är vi liksom tillbaka i tonåren, och jag tycker att dialogen är ganska osammanhängande. Det blir lite pinsamt. Jag är ju inte en person som använder ordet cringe så himla mycket. Men jag har kanske inte så himla mycket bättre ord än att beskriva det med just det. För att jag har liksom lite svårt att komma undan det faktum att det liksom kryper lite grann i kroppen på mig när det gäller vissa saker. Framförallt när det gäller att de ska ju liksom bilda band och de ska vara lite coolingar. Och jag har liksom svårt att ta det på allvar. Eller intressera mig för den biten. Utan jag gillar mer när de går in på kanske mer emotionella aspekter. Det vill säga att Swan ska faktiskt flytta därifrån. Hon har just liksom äntligen hittat tre stycken bästa kompisar som hon är tvungen att skiljas ifrån för att hon ska flytta. De har tidigare allihop liksom inte direkt varit i ett populärt samband, utan de har alltid varit lite på sidlinjen. Av en eller annan anledning, de här fyra vännerna. Och jag tycker det är synd att de inte lägger mer vikt på det liksom emotionella, karaktärernas samspel. Precis som jag sa tidigare, det känns som att manuset flyger inte hela vägen igenom. Dels så blir det så himla smärtsamt uppenbart att det är liksom vuxna människor som skriver tonåringar. Och det lingot låter så himla konstigt ibland. Det blir hela den här Hello Fellow Kids-grejen på något sätt.
Du vet ju att första Life is Strange är ganska mycket kritik för, ja, för att de kör det här Hella. Och det är liksom en grej som är väldigt knuten typ till San Francisco.
Mm.
Och Life is Strange utspelar sig långt därifrån. Så det var ju också så här, vad är det som händer?
Ja, det är väl också en fiktiv stad, va?
Ja, det är det. Men det är liksom, den ligger liksom inte på västkusten.
Nej, men exakt. Och jag tycker ju liksom att det har någonting. Jag tyckte ju att det här såg mycket mer spännande ut än Deck Nines nya spel som kom i höstas. Vilket var uppföljaren då på det första Life is Strange, mer eller mindre. Med den protagonisten.
Exposure, vad hette.
Mm. Ja, men precis. Och jag känner att jag gillar liksom estetiken. Jag gillar ju att det utspelar sig på 90-talet. Huvudkaraktären Swan ser liksom inte ut som, om vi säger, alla andra huvudkaraktärer. Hon är lite mer fyllig. Hon är ljusrödhårig, hon är fräknig, alltså jag känner ändå liksom en viss samhörighet med henne, för det känns liksom som att det här är en person som liknar mig själv lite mer. Och jag gillar generellt sett hur karaktärerna är utformade, liksom rent visuellt, och det finns väldigt många fina scener när det gäller miljöerna och sånt, absolut. Problemet är liksom bara framförallt hur det är skrivet och hur berättelsen är upplagd. Jag önskar att man hade liksom fått så mycket mer utav den. För nu känner jag att det måste hända någonting väldigt drastiskt för att jag ska känna att jag får tillräckligt mycket ut av att spela den här andra kassetten, så att säga. Men någonting som skiljer sig en del i alla fall ifrån tidigare spel, det är ju att man har en videokamera med sig. Och det tycker jag är väldigt roligt. Det vill säga att du filmar väldigt stor del av tiden du spenderar i spelet. Så det kan vara allt ifrån att du spelar in dig själv när du pratar om hur du känner, eller spelar in dina vänner när de är i replokalen, när man är i det här mystiska huset som man hittar. Det kan vara liksom i någon form av solnedgång vid sjön, när man är ute och vandrar i skogen. Det liksom finns många tillfällen som den här videokameran ska användas, för att det är liksom ett sätt för Swan då att bearbeta det faktum att hon ska flytta därifrån. Och hon hade liksom påbörjat en form av dokumentation redan innan hon träffade de här tjejerna. Väldigt filmintresserad generellt sett också, den karaktären, och nördig och mysig. Så just den biten tycker jag väldigt mycket om. Och jag känner att det ger ändå liksom en unik udd till spelet. Någonting som man kanske inte sett så himla mycket förut. Och man kan också liksom i lite mer läskig, är väl relativt, det är väl kanske mer läskigt för mig bara för att jag är en fegis, men när man går runt liksom i mörkret och har tänt, så att säga, lampan på videokameran och använder det som en ficklampa. Så det har ju liksom lite olika funktion. Man använder det också när man till exempel ska leta efter ett par nycklar, eller man ska hitta sin väg i skogen eller liknande. Så jag tycker videokameran är liksom ett väldigt välkommet tillskott. Och det känns också som att det fungerar väldigt bra med karaktären och berättandet.
Du måste spela Outlast. Det är verkligen videokamera galore där. Ja, det är nästan alltid uppe.
Jag har liksom sett, jag tror att det är en timmes speltid av det, eller kanske lite mer, och det räckte. Jag vill inte ha det.
Jag tittade på honom, vi spelade Outlast 2. Ja,
ja, det, alltså det spelade fan riktigt, riktigt bra. Alltså.
Ja, nej, men som sagt, jag har inte så jättemycket mer att tillägga. Man får jättegärna läsa min recension på Loading. Som sagt, den kom ju ut vid embargolyft i tisdags. Eller ja, imorgon snedstreck igår. Imorgon för oss.
Ja, precis.
Igår för lyssnaren. 11.00 i alla fall.
Mm. Kul.
Ja, kul och inte. Jag hade nog förväntat mig och önskat mig lite mer när jag väl startade det. Mm. Men precis som jag sa tidigare, så har jag ju varit skeptisk tidigare. Just på grund av att hela det här facitet med Dontnod och Deck Nine har ju varit ganska så mycket upp och ner, va?
Ja, alltså jag har aldrig fastnat så mycket för hur Dontnod skriver vissa av sina spel. Jag varenda gång jag tänker på typ första Life is Strange och tänker bara Life is Cringe, och så går jag vidare.
Typ. Ja, men det är typ så här, unga människor som går igenom unga människors problem och grejer. Jag bara...
Skrivna av inte unga människor.
Ja. De
kanske får vara unga också. För att ett problem typ i, om man tänker så här, serier som utspelar sig i high school miljö, det är att alla ungarna där känns ju jätte det vuxna och fått ta så här helt sjuka problem de måste hantera.
Jo, men det är absolut sant. Men jag vet inte, jag tycker att det är svårt att hitta sin inre tonåring på något sätt och kunna relatera till hur det är skrivet. Sen så vet jag ju liksom att som tonåring, det var man ju själv, är man ju ganska så pinsam.
Jag var cool. Jag var så cool.
Mm. Ja, det har jag aldrig varit. Så det får stå för dig. Cool.
Jag har inte gjort något pinsamt i mitt liv. Sen jag kollade tillbaka på Facebook-posten. Jag skrev bara för 10 år sedan när jag var 25. Jag bara, vad fan tänkte jag på?
Liksom. Ja.
Jo, men det är väl så. I och med att man utvecklas, kanske, hela tiden, så blir det ju liksom att man tittar tillbaka på det som var förr och så känner man att man kan liksom inte kanske riktigt identifiera sig med det man kände eller tänkte just då.
Det är så kul, det finns en post på Facebook där någon har taggat mig när de var på en spelträff där för gamla sedan Nintendo-forumet. Där det är en person då som är väldigt lik mig, eller liksom var väldigt lik mig då. Så att när jag såg den bilden och någon har taggat mig så trodde jag att det var jag. Och jag var så här bara, hur är det möjligt typ? och då får jag liksom upp den här bilden varje år. Och varje år så kommenterar jag den här bilden också för jag tycker att det är så himla kul. Och jag tycker att jag är så jävla hilarious. Så de första 3 åren så har jag typ kommenterat never forget. Och när jag typ i fjärde gången så här ska skriva never forget så bara, fan, jag kan inte skriva never forget. Så det jag har gjort nu det är typ att ah, det här är bästa dagen på året. Och det har jag också typ skrivit flera gånger nu. Så, bara, så jävla tråkigt. Ja, nej men det är... Ja. Jag var ju lite sugen på det här spelet. Jag vet inte om jag kommer spela det. Men förhoppningsvis så blir det en rafflande final då med del 2 som kommer.
Jag är ju lite orolig för att det inte kommer bli det. Att det kanske var tillräckligt på något sätt.
Jag har försökt vara optimistisk.
Ja, jag vill ju vara det. Men jag känner att hur de la upp det passar inte riktigt mig. För när det gäller någonting som ska vara åt mysteriehållet så känner jag att det är lite ge och ta, liksom. Och jag fick inte tillräckligt mycket att gå på.
Nej, jag fattar. Ja, men det är vi får se.
Det finns en låda till exempel som de går som katten kring het gröt med.
Ja, och så ska hintas typ i 800 kapitel och sen så det, kanske blir en cliffhanger.
I den här lådan, ja det är uteliggaren vi mördade tillsammans den sommaren. Det är hans huvud i den lådan. Och kommer ni ihåg den sommaren?
Ja, väldigt litet huvud i så fall. För
what's in the fucking box? Nej.
Obehaglig stämning blir det nu.
Ja, precis. Men jag kan lätta upp stämningen lite, för jag har ju fortsatt spela Sims 2 på min Steam Deck.
Jag tror du skulle säga Pokémon.
Ja, nej, men Pokémon, nu ligger vi som... Jag ligger... Eller, vi läste... Så här, personen som hade fixat det jävla Pokémon-schemat hade ju skrivit så jävla konstigt så att majoriteten av folket i den här tråden trodde att vi liksom började jakten mot Misty och andra liksom gymnålen skulle börja förra veckan. Det var fel, det började idag när vi spelar in. Så att nu ligger jag liksom 2 veckor före så att jag kommer inte kunna fortsätta min Pokémon-resa för den 2 mars. Då vi ska till den 3:e gymnalen. Men så kan det vara.
Jag har ju fortsatt lite fast jag har ju inte gått till nästa gym.
Nej, Amanda hon liksom sitter och pumpar steroider i sin Charmeleon där. Så den är på level 30. Och hon har precis slagit Misty liksom. Hon bara, jag ska bränna den här jävla sjöstjärnan. To a fucking crisp kommer hon in där liksom. Where's my flamethrower? Så att, ja. Medan jag hade min lilla Wartortle på typ level 20 nu då. Och väntar bara för att få liksom bli elektrifierad på nästa gym.
Charmander var ensam ganska så länge, ska tillägga. Så jag hade ju liksom bara honom att förlita mig på. Men sen så skaffade jag en fågel och en liten teddybjörn också.
Ja, eller vad det nu är. Som inte är värd att nämna min namn. För att du har en jävla pumpade Charmeleon.
Nej,
som är liksom
det är en Clefairy.
Och en Pidgeotto. Charmeleon och Clefairy.
Ja, vi fortsätter att läsa manga och sen så kolla på animen också.
Ja, animen så jag kan också ikapp jättefort.
Ja, jag kommer ikapp, men jag kan liksom inte, så fort vi kom till det jävla Mount Moon-avsnittet så kan jag ju bara inte sluta tänka på Oliver som tar upp sina fingrar och bara Clefairy, Clefairy. men jag har spelat Sims 2 fortsatt på Steam Deck och det jag känner, jag har ju ändå spelat. Ja, 2:an är det enda simspelet jag inte har spelat så mycket av och det är därför jag spelar just nu. Men jag har ju spelat de andra simspelen väldigt mycket. Och det jag känner liksom 2:an har över de andra, eller i alla fall 3:an och 4:an, det är det att vi har lite av den här typ 90-talets PC-humor. Där det liksom bara händer sjuka grejer från ingenstans. Och det känner jag lite att serien har tappat, speciellt 4:an. För liksom, jag har ändå spelat, alltså jag kan ju spela närmare 100 timmar 4:an tror jag totalt eller någonting sånt. Och jag kan liksom inte riktigt komma på någon gång där det har hänt så här riktigt konstiga saker. Så man bara, jag kan inte tro att det hände typ.
Förutom när du gick ut utan kläder och dog.
Ja, men okej, min gubbe frös ihjäl när han gick på promenad med hunden mitt i vintern. För att han tänkte då att han skulle klä om till träningskläder och inte vinterkläder. Men det är liksom så här att, det känns ju mer som ett misstag i att jag inte liksom skötte systemet ordentligt. Men, liksom,
det blev en bra historia.
Jag vet ju typ i Sims 1 så vet jag typ att jag hade någon så här... caterer över som typ vägrar laga mat och sen stod och dansade med andra gästerna och liksom sådana grejer kunde hända. Och nu var det så att nu när jag spelade Sims 2 så jag hade anlitat en nanny till för att kunna ha hand om min unge då medan mina två simmar liksom jobbade. Och så när jag startade spelet så är det såhär, men din nanny skulle vilja bjuda hem en vän till dig samtidigt som hon jobbar typ. Och jag bara, men det går ju bra. Och ut ur den här bilen så kliver alltså en exakt kopia av henne själv. Så de är två stycken, ser exakt likadant. Jag bara, what the fuck? Vad var det som händer? Och på gatan dessutom så kommer en till nanny-kopia. Heter exakt samma sak också, men hon har en läderväst på sig istället för liksom den där anskrämliga utstyr som hon har i vanliga fall. Det var liksom så här, det känns så typiskt Maxis på 90-talet att liksom sådana grejer bara kunde hända helt organiskt. Typ. Och det är väldigt roligt, jag saknar liksom den sjuka grejen. Så att det är ju det också som är lite synd att The Sims 4 då inte kommer få en form av uppföljare utan de kommer bara bygga på det systemet. För att det hade varit så kul liksom bara säga att okej, men nu får vi lära oss nya system igen och det kan bara hända saker som man liksom inte har väntat sig.
Det var ju så himla gullig igår när jag kom hem från gymmet. När du frågade hur brukar du göra när du ska skicka iväg din sim till universitetet. Jag tänkte liksom så här, okej, nu sitter han och spela The Sims 2 så ska jag komma ihåg någon taktik från 16 år tillbaka liksom. Men det var väldigt roligt att du fick uppleva universitetet för första gången.
Jag har inte fått uppleva universitetet.
Ja, du har inte skickat vägen.
Nej, precis. För att en grej med The Sims 2 är det att alla expansionspaket ska ju vara så himla roliga. Och jag har aldrig spelat dem så att nu ska jag verkligen försöka få hela den upplevelsen. Så att det ska bli av till college för min del.
Ja, studentliv är verkligen toppen. Mm. Det är jätteroligt. Men det fina med det är ju att det blir liksom en berättelse som går vid sidan av liksom åldrandet av ens föräldrar. Så man behöver ju liksom inte låta sina föräldrar eller syskon åldras med en så himla mycket. Utan man kan liksom gå av på sin... avstickare helt enkelt och spela sitt studentliv. Jag kommer inte ihåg exakt hur många terminer det är, men då har man ju liksom ett form av parti som blir en mellanålder.
Mm.
Så man är liksom någonstans mellan tonåren och vuxen helt enkelt. Vilket gör att man behöver liksom inte använda någon av dem vad ska man säga? Man behöver inte använda någon av de åldrarna.
Nej, alltså man förkastar liksom inte det sin andra simmars ålder helt enkelt. Men det är ju också en så här typ för att man kan inte ställa in hur länge simmarna ska leva liksom i grundspelet så liksom att jag kan inte ställa in så att jag vill köra hög liksom ålder då, så att jag liksom kan köra längre utan du har liksom en så här, du är vuxen i 28 dagar eller vad det är, sen blir du gammal och det kan man liksom inte riktigt styra över. Och det gjorde att det blev liksom väldigt bråttom då för att min huvudsim eller den sim jag skapade från första början då, han har inte så många dagar på sig att uppleva liksom sitt liv då eller liksom ens försöka nå sina liksom högt flygande, eller liksom flygande drömmar vilket jag inte gjorde heller så att varje gång när han åldras till gammal nu så var jag såhär, hoppas pensionen blir lättare än det andra livet han har levt för det har inte varit så jävla fett. För att jag också när han höll på att bli gammal för jag hade ju ett barn och jag bara, men jag ska fixa ett barn till innan han blir för gammal då. Och då fick jag tvillingar. Vilket är liksom mitt hus, alltså mitt familjeliv är ju kaos. Liksom, föräldrarna sover typ ingenting. Han kissade på sig. Det är första gången en av mina simmar har kissat på sig på flera år i ett Sims liksom. Det är bara riktigt miserabelt och jag tjänar inte tillräckligt mycket pengar så jag kan inte bygga ett huset heller. Så att det är liksom trångt där inne. Så att det är bara så här,
har du hört talas om motherload?
Ja, men jag tänker inte fuska. jag tänker liksom köra som man ska göra så att det är liksom lite kaos och min son då, alltså min första barnet, jag upptäckte också att hans betyg började bli sämre och sämre, det var bara för att han gick och gömde sina hemläxor i snön utanför huset så att jag inte kunde se dem. Så jag bara, varför går han på baksidan? Ja, då hade han en hög med läxor där bak och jag vet ju liksom inte om det är om det är en bugg i spelet så att han liksom, oj jag vet inte vart jag ska lägga mina läxor så jag lägger dem här, eller om det faktiskt är programmerat att han faktiskt ska kunna gömma läxorna i snön.
Alltså ibland så är det ju så att man har liksom inte någon lämplig yta att lägga dem på.
Åh, det finns gott om, alltså du säger, golvet är en yta om man kan lägga det på marken. Så att jag känner liksom inte att det borde vara något problem där.
Men det blir inte en lika bra historia.
Nej, det blir det ju inte. Och sen så hyr jag också en butler för att butlern kan göra allt som alla andra tjänster gör fast man bara betalar en person. Så jag hyrde honom och han kände så här, han bara, ah, ja men det är bra. Han bara, ska jag säga upp alla andra tjänster för att jag gör allt det här mycket bättre? Och jag bara, ah, go for it för att jag är ändå fattig. Och hans första dag gick ut på att stå bredvid köksbordet och göra ingenting. Vilket bidrog till mitt kaos. Det var liksom nappflaskor överallt, bebisen hade bajsat på sig. Det var tungt.
Det här båda gott inför framtiden känner jag.
Ja, men jag typ längtar nästan till typ att mina då föräldrar simmar just nu typ dör. Och jag kan flytta ut de andra barnen sen när de blir tillräckligt gamla så att liksom min då nästa huvudsim, vilket blir den förstfödde sonen här, kan ta över huset och liksom fortsätta.
Jag kommer komma hem från gymmet sådär och instruerat ett pass och sen så är det liksom en unge som skriker och det är bajs i hela huset och det är en främmande man som står vid vårt matbord och gör ingenting.
Ja, nej men så det är väldigt roligt att sådana här kaosartade situationer kan hända. Och jag känner att det är väldigt mycket så här typ 90-tals PC-spel. Liksom.
Mm.
Men det är vad jag har hållit på med. Vad har ni spelat innan vi ska avrunda för ikväll?
Vad har du spelat, Oliver?
Gran Turismo 7.
Jag är så förvånad.
En jävla
massa. Jag har inte märkt det alls.
Ja. Nej.
Går det
nej.
Bra?
Jag försöker... För att man har ju sådana här time trials på de stora liksom banorna där du ska klara ett varv på en viss tid för att få guld. Och man får riktigt bra betalt för det. Så att det är ett bra sätt att tjäna pengar. Och jag har kommit till den delen av spelet nu att liksom, pengar är i princip vad jag behöver för att fortsätta progressa genom min driver rank. Eller min collector rank. Och ett bra sätt är att köra Le Mans. Jag kommer inte ihåg vad det är. Man kör ett halvtimmes race på Le Mans. Ifall man kör med clean racing bonusen så kan du kamma in över 800 000 credits på en halvtimme, vilket är bra, men nu har jag kört den så jävla jag kan köra den i sömnen, så jag har försökt hitta andra grejer att göra som betalar rätt bra, och då är de här liksom time trials grejerna bra, för du kan få typ 1 miljon för att liksom få guld på hela varvet. Men det har inte varit så jättebra utdelning för mig, för att jag har suttit på Watertech Raceway i USA i säkert 4 timmar. Jag har bara kört den om och om igen och jag ligger 600 delar ifrån guld och jag fattar inte hur... Alltså jag måste ha gjort 250 försök eller någonting vid det här laget. Så att det har liksom varit... Om jag hade lagt de 4 timmarna på 8 Le Mans race så hade jag ju varit betydligt rikare än vad jag är nu. Men nu stör det mig liksom att jag har en silvermedalj där. Så jag fortsätter försöka. Jag gör några försök om dagen med det här laget.
Men du kan inte typ göra något med bilens inställningar då, så att den blir lite snabbare, lättare? Men
bilen är bestämd liksom.
Okej, du får inte liksom tuna den alls?
Nej.
Inte ens däck eller så?
Inte byta däck. Man får ju pilla med olika assist, så jag har experimenterat med liksom, kommer det hjälpa mig om jag stänger av ABS och traction control, alla de här grejerna. Och traction control ger dig lite bättre fart om du kan hålla dig stabil, vilket jag börjar bli ganska bra på, men ABS verkar inte ge mig någon särskild. Och jag kör liksom, så jag kör mot min egen liksom personligt bästa ghost, och så kör jag mot demonstrationsghosten, vilket är liksom för varje bana har liksom en demonstration som visar okej, så här kör du för att få guld på den här banan. Det är liksom för jag höll på att säga förinstallerat, men det är inte rätt ord, men ni förstår vad jag menar. Jag har liksom suttit och antecknat liksom, okej, turn one Bromsa in vid 150 meters markeringen. Lägg dig i den här växeln och ta den här kurvan på, i liksom den här vinkeln. Börja gasa när du kommer ut och snabbt upp på trean. Håll dig i trean på den här vinkeln. Eller den här svängen. I den här uppförsbacken, lägg dig på fyran direkt. Liksom, alltså, jag har verkligen hård studerat det här varvet. Och jag får det bara inte funka. Och det stör mig liksom att det är 600 delar. Nej, tiondelar. Så mindre än en sekund. Mm. Som jag ligger efter. Och jag fattar inte hur... Jag kan liksom göra typ att jag ligger före mitt personbästa på första halvan och sen så tar han ikapp mig och jag bara jag begriper inte vad jag håller på med. Så det jag håller på, det var jag har stångat huvudet mot väggen för de senaste dagarna. Men alltså överlag, jag har gett mig ut lite mer i online racingen och där får man verkligen vara glad för att inte komma sist liksom. Alltså, någon som är liksom på min skillnivå behöver liksom vara okej med att inte vinna när man kör online. och för det handlar om liksom att du kvalificerar liksom innan racet börjar och baserat på hur snabb tid du har på ett varv på den här banan så kommer du liksom placeras på liksom startnätet i början. Och jag när jag kör liksom mitt absolut bästa så kan jag hamna på plats typ 12 av 16 liksom ifall jag har tur. Och då är liksom, då får man vara riktigt nöjd ifall man hamnar på typ 8-7 plats. Mitt bästa, jag kom i 3 som bäst och då var jag riktigt nöjd över mig själv. 4 som bäst. Och jag trodde att jag hamnat 3 som bäst ett race. Jag körde färdigt på 3:e plats. Och så i slutändan fick jag 5:e plats. För jag hade missat att det var en regel att pitta. Alltså att köra in liksom i pitstoppen. Och jag hade helt missat det. Så att då jag fick en penalty på typ 30 sekunder eller någonting. Så att då hamnade jag på 5:e istället. Så 4:e mitt bästa. Men det är någonting med detta. Så det liksom, spelet har främst många liksom UI-problem. Liksom. Alltså typ när man ska gå in på ett event och det är liksom en specifik typ av bil du får köra på det eventet och du inte äger någon av dem. Det borde bara vara så enkelt att spelet låter det komma till en lista med bilar som är liksom tillåtna på ett knapptryck. Liksom.
Ja, men typ nej. Som Forza Horizon.
Ja. Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur det var så länge sedan jag spelade Forza, men jag har för mig det liksom att ifall du behöver en specifik bil.
Så kommer du få se liksom en lista, du får kolla ditt garage, har du inte ditt garage, då är det så här, okej, men du kan antingen hyra en bil för att köra det racet eller så kan du köpa en.
Ja, och typ i online race kan man få hyra bilar. Men i karriärläget så behöver du köpa bilarna och i det läget så liksom, okej, då måste jag liksom kolla upp vilka bilar är tillåtna. Ja, det är typ Vision-bilar. Då fick jag googla vad fan Vision-bilar är. Och så får man liksom gå in i Brand Central och leta upp tillverkan och köpa därifrån. Det borde inte vara liksom knöligt att hitta bilar som är tillåtna för ett visst event.
Men det känns lite som att det är verkligen gjort också för bilar. Du ska typ känna den här att men om jag vill ha den här bilen då måste jag gå till den här och så kan jag browsa här.
Ja,
du vet.
Kanske. Alltså, ja, jag vet inte. Men det är så här små grejer som är större. Typ som att vissa bilar är låsta bakom en invite som du får helt random från såna här liksom lottery tickets. Vilket är jättekonstigt. Och då när du väl, typ som jag har fått en invite. Först när jag fick det, jag bara okej, vad är detta? En invite för att köpa de här bilarna? Liksom, då är inte det att du belönas med de bilarna, utan du får privilegiet att köpa de här bilarna för massa miljoner credits. Liksom. Och det värsta är att den här inviten går ut. Liksom. Så du har typ ett begränsat antal veckor på dig att köpa de här bilarna innan det privilegiet tas ifrån dig.
Så du bara går till din boostbana igen och bara, ja.
Ja, precis. Men det är sådana här små grejer som är större. Men liksom på det stora hela så tror jag att Gran Turismo 7 har liksom med tiden utvecklats till att bli mitt absoluta favoritracingspel någonsin. Och då är inte jag liksom en massiv racing fantast egentligen. Jag har liksom haft en ganska casual intresse för racing överhuvudtaget. Men det här har gjort mig liksom inte så, så till den vidare grad liksom att jag typ ja, men jag såg om den här Ford versus Ferrari filmen. efter att den var på i bakgrunden när jag var hemma hos mina svärföräldrar en gång liksom, så jag typ var löst bekant med filmen, men jag bara ja, men jag vill se den, jag tyckte om den. Och så såg jag också Gran Turismo filmen bara för att liksom, och jag bara men det, och den var faktiskt lite pjåkig, den var helt okej okay, ärligt talat.
Han är indoktrinerad nu.
Jag skulle precis säga det.
Ja, du får se Need for Speed-filmen också.
Ja, eller hur?
Ja, nej, det skippar jag nog fan.
Pussy.
Men
är det inte dags för en remake av Need for Speed Underground?
Nej, det är verkligen det.
Jag vet inte. Kanske.
Gud vad besviken jag blev. Jag ville ha ett hurrarop här nu och stötta mig i denna svåra tid.
Underground 2
ja, alltså, jag hade velat ha. Jag spelar inte jättemycket Underground 2. Det enda jag minns från Underground, jag tror att var tvåan, är att min polare hade stängt av alla låtar i spelet förutom Blackberry. Så det var den enda låten som bara loopade om och om igen oavsett var man var.
Underground-spelen.
Mitt första ordentliga Need for Speed som jag spelade själv, det var ju Need for Speed Most Wanted 2005.
Mm.
Så det tycker jag om väldigt, väldigt mycket.
Mm, det är kul, men det är inget Underground.
Nah,
GameCube-versionen av Underground 1 kunde du inte byta färg på dekaler du satte på bilen.
What?
Ah. Nej, så de var alltid gråa. Skit. Eller om man inte tog en typ en färg på bilen som du vet att den skiftar färg du vet från olika vinklar, då bytte dekalerna också, men annars var de bara gråa. Och så skulle det inte vara.
Jag har bara en relation till Need for Speed, och det är att jag instruerade klass några gånger för Ghost Games som utvecklade Need for Speed Rivals.
Mm.
Mm. Cool. Göteborg.
Fick de pisk?
Jag kan rekommendera Need for Speed Unbound också. Det är nice.
Ja, det är faktiskt rätt kul. Det håller jag med om.
Nej, men det är någonting. Jag känner liksom att det fortsätter ge mig någonting. Även om jag kör liksom samma banor om och om igen. Men olika bilar gör att det känns olika. Annorlunda när man spelar det, och det är liksom när man lägger till, och där händer ju inte så mycket de första typ 30 timmarna av spelet, men när man börjar lägga till dynamiskt väder och bränsleförbrukning och däck tire wear, så blir det liksom ett extra lager av strategi att tänka på. Liksom, okay, vilken, för man har tre liksom sorters racingdäck. Du har mjuka, medium och hard. Eftersom att de är hårdare så håller de längre. Men de mjukare däcken ger dig betydligt bättre grepp, vilket också gör att din bil är snabbare. Så, och sen får man tänka på liksom, okej, vattendäck liksom för när det börjar regna. Och jag har liksom vunnit race på att inte online för att jag är inte tillräckligt bra, men liksom i karriärläget så har jag vunnit race på att jag har liksom gått in i pitten och satt på regndäcken tidigare, för att man har liksom en liten väderradar. Och så ser jag liksom att ja, men det kommer in ett stort åskmoln eller ja, regnmoln nordvästerut, och den är medvind just nu, så att inom liksom, innan jag får chansen att pitta nästa gång så kommer det att börja att regna. Och så jag kör in tidigt här och liksom förlorar massa positioner. Jag kan liksom hamna längst bak helt plötsligt. Jag sätter på de här däcken och tankar när jag ändå håller på. Och så börjar man, så är man ute på banan igen, och liksom inom ett par minuter märker man okej, här ligger de som var liksom etta och bara typ slirar runt som idioter för att de inte för att de inte har vattendäcken på. Så det är liksom så här, man känner sig smart, man får tänka strategiskt när det kommer till de här grejerna. Och just det liksom typ jakten på det perfekta varvet, liksom att ta en kurva perfekt, det kan liksom jämföras med att få liksom en perfekt kombo liksom i typ Tony Hawk eller är ett actionspel liksom. Det ger en kick. Och det har också gjort att jag dragit fram min ratt lite mer.
Ja, men det är en fråga. Kör du med ratten?
Ja, ibland. Jag är lite begrepp för att när jag har framme ratten så blir min son väldigt, väldigt, för han är ju liksom, han älskar ju bilar. Och filmen bilar, och han tycker om liksom racing. Han tycker det är spännande. Så när han ser mig sitta med den så blir det väldigt svårt att få den för mig själv. Och det krossar hans hjärta liksom när han sätter sig i den här riggen och inte når till pedalerna, och jag måste förklara liksom att du är för liten för att det funkar inte. Alltså, du ser
du
knappt
inte bra
över ratten liksom. Och jag tyckte synd om han liksom bara grät. Jag bara, varför är du ledsen? Han bara, jag är ledsen för att mina ben är för korta. Så jag får typ ha honom i knät.
Vi har alla varit där.
Ja.
Utom Jimmy då.
Jag försöker hålla det till liksom när han sover. Och det är liksom lite av ett gissel. Liksom. Jag måste plocka, typ flytta på bordet i vardagsrummet, och sen måste jag gå till städskrubben och bära fram den här grejen och veckla ut stolen och stoppa i alla sladdar och liksom skruva åt alla de här grejerna. Ja, det är en hela process. Och det var första gången jag tog fram den på ganska länge var den kvällen då Sony hade problem med servrarna. Och inte en singleplayen funkade i Gran Turismo 7 utan internetuppkoppling. Så jag liksom bara, men jag ska fan ta fram den här jävla ratten jag har köpt för en gångs skull. Och så sätter jag mig och så bara, error. Jag bara, fan. Men ja, Adam, du har också köpt ratt. Du och jag körde ju lite Gran Turismo.
Ja, jag köpte ju den G21 också. Och den är trevlig. Jag har när jag spelar. Jag behöver köra mer, känner jag. Jag är inte riktigt lika snabb som Oliver, men jag får betydligt oftare clean racing än Oliver.
Ja, ja, men du är sån, du ligger liksom så här 50 km i timmen under liksom alla andra, men du tar kurvorna väldigt fint.
Ja. Nej, men jag är fortfarande lite försiktig, för jag och sen kör jag VR också när jag har kört mest. Så det är jättehäftigt. Jag tycker om Gran Turismo 7 väldigt mycket. Och jag vill använda ratten mer. Jag har installerat några andra racingspel också. Bara för att testa ratten. Som Grid Legends och lite sånt.
Det är kul att köra rally-race med ratten. Man bara sladdar runt.
Det var faktiskt rally på när jag var och sprang på gymmet igår. Och det är ganska kul att titta på faktiskt. Jävlar vad de tar kurvorna. Alltså, det är liksom,
ja, jag fattar
alltså,
inte.
Det är helt sjukt när de bara ser dem åka. Så man bara, det är liksom så att din bil är verkligen liksom, du är som på snedden att liksom att skulle du vara en millimeter åt ena hållet och kör du liksom in i snövallen. Ja. Det är liksom, jag fattar inte.
Motorsport.
Alltså, när jag har testat ett dirt-spel så är det liksom att nu gasar jag, så bara flyger jag av banan och bara
Rally-expansionen till första Forza Horizon var kanon. Alltså den var verkligen jätterolig.
Jag tycker det är helt otroligt att man liksom kan köra när det är så jäkla fort. Alltså vi körde ju liksom 100 km i timmen i morse. Och så kom det en isfläck och bilen liksom wobblade ju som tokig fram och tillbaka utanför näsfabriker någonstans.
Ja, det fan parerade du bra alltså.
Det var riktigt obehagligt. Tänkte jag liksom så här, tänk på dem som kör så här riktigt.
Ja, 300 km i timmen.
Fort. Så här små marginaler där.
Alltså det är ju inte ovanligt att folk dör i motorsport liksom. Eller blir så pass skadade att det förändra deras liv för alltid. Jag såg några videos här liksom varför du inte hade kunnat bli en Formel 1-förare. Och bara G-krafterna de utsätts för liksom. Bara det. Och reaktionstiden man måste ha. Jag såg en sån här typ dashcam footage från en snubbe som väjde undan från en bil som hade liksom kört av vägen och nu stod lite konstigt på banan. Och han kommer där liksom 340 km i timmen bara, bara runt som fan. Jag bara, helvete! Jag hade ju dött. Ja, nej, det är coolt. De, Ja. Bara nackmusklerna som krävs för att inte liksom i kurvorna bara åka åt helvete. Typ 100 kilos tryck som krävs bara för att få in bromsen ordentligt.
Det är ju fan. Har du spelat något annat än Gran Turismo?
Jag har haft en sån här helg när jag liksom bara typ hoppar mellan spel. Jag har kört lite mer Kingdom Come Deliverance. Och det är fortfarande bra. Jag har fortfarande inte fått ihop pengarna som krävs för att betala för mordet min hund har gjort.
Svagt.
Ja.
Så, dålig hundägare.
Ja, men alltså liksom,
vissa människor ska inte ha liksom, hundar.
Ja, men alltså faktiskt. Men den här hunden kommer liksom bara till en mördat en wanderer så jag skyller 2000 spänn i böter eller blir brandad så att alla tror jag är fucking vandal. Liksom,
de har ju inte fel.
Det är därför katter är bättre. Men i alla fall.
Ja, katter lönnmördar.
Ja, ingen märker dem. Men sen så har jag kört praktiskt. En del. Så jag installerade Returnal, körde lite. Och jag har även installerat Outcast, A New Beginning. Som jag köpte i julas. Och så installerade jag det nu.
Outcast är fan ingen vidare alltså.
Outcast, A New Beginning tycker jag är helt okej än så länge i början. Jag tycker världen är väldigt vacker och intressant så. Så jag vill fortsätta spela det mer. Jag ska ge det några timmar till och bara känna efter, okej, har jag tiden för det just nu? Och sen håller jag fortfarande på att spela lite GTA San Andreas. För jag blir sugen på GTA. Och så köpte jag igår, för det var på rea, det här rymdskeppsspelet Chorus.
Ja.
Ja, det var typ 55 spänn eller sånt på PlayStation Store, så jag passade på att köpa det.
Ja, det ska ju vara rätt så bra faktiskt.
Ja, det var ett hyfsat tidigt PS5-spel.
Chorus, som det ser ut som det står.
Ja, jag bara, Chorus, nu kör vi lite Chorus. Men det, så det tänkte jag också köra lite mer. Jag bara körde bara första banan. Och det jag spelade tidigare, för det släpptes ett demo här för mig. Och det är demot. Back in the day. Så det är typ det jag hoppat så sjukt mycket mellan spel över hela helgen. Det har varit en sån helg man liksom inte fastnat för någonting helt.
Så, är det imorgon Avowed släpps?
Ja.
Vad sliriga lät. Ja. Det är ju imorgon det släpps.
Vi har verkligen hoppat i tidslinjen här i den här podden. För att det är så här, är det imorgon eller idag eller är det igår? Och det var igår som Avowed släpptes.
Var det igår det släpptes imorgon?
Tisdagen den 18 släpptes.
För att av någon anledning så bestämde sig Adam för att vara snål och inte uppgradera till den här super early
edition. Det länder dig till heder.
Jag
om det hade varit för konsten.
Jag gjorde det för jag är svag för Indiana Jones, men det var jättebra, och Starfield, och det var inte lika bra. Men jag kände liksom nej, jag sparar de här 329 kronorna och väntar som alla andra dödliga.
Så men då har vi det att prata om nästa vecka ihop med Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii.
Ja, just det. Gud. Det släpps torsdag.
Halva avsnittet går åt att Amanda ska säga titeln.
18 gånger.
Ja. Jag kommer också spela WoW. Alltså det är så här att man behöver...
Ska spela vad då, sa du?
Jag kommer också spela Fake Skyrim. Nej, men det... Man behöver ju inte köpa spel på Early Access idag, för det finns så jävla mycket spel.
Ja,
så det är inte som att man behöver egentligen gå och vänta. Utan det är bara så att jag spelar något annat.
Ja, nej, så jag bestämmer mig för att jag väntar och jag klarar mig. Och sen, det är flera spel som har haft en dålig sån här early access upplevelse. Som till exempel Star Wars Outlaws, när folk körde det. Och sen kom det en uppdatering och deras sparfiler inte fungerade. Så de var ändå tvungna att börja om. När spelet släpptes på riktigt sen.
Ja, fan.
Ja, sådana saker. Jag bara, det är inte riktigt värt besväret då, om sånt händer. Så ja. Men så jag ser fram emot att spela det imorgon, eller har spelat det igår. Eller jag vet inte. Så ja.
Och även idag.
Ja.
Mm. Ja, men det ska bli kul. Det är mycket spel på. Sen blir Monster Hunter Wilds kommer snart också.
Just det. Jag kommer nog köpa det, men jag vill inte köpa det.
Varför vill du inte köpa det?
För jag kommer spela det i typ 30 minuter och sen kommer jag sluta.
Men varför en köpare då?
För att det ser så coolt ut.
Så varför kan du bara spela 30 minuter?
Ja.
För att menyerna är så jobbiga.
Ja, men förhoppningsvis är det lite lättare än Monster Hunter Wild.
Jag hoppas. För alla World. Monster Hunter-spel. Ja, World är det gamla.
World, World, Monster Hunter World menar jag, precis.
Ja. Alltså alla Monster Hunter-spel ser alltid ut av det coolaste spelet som någonsin gjorts. Och sen när man väl sitter där och så bara, okej, hur är det jag gör det här nu? Och varför är tutorialen så lång?
Det enda de ska börja fixa är att göra det enkelt att spela med en kompis.
Ja.
För att det var fan... Ska jag sätta mig nu och vi ska spela Monster Hunter World så ska jag fan behöva googla hur man spelar tillsammans med dem.
Man tycker att det är krångligt att spela med andra i FromSoft-spel, men i Monster Hunter Wild så är det fan ännu knullig.
Ja, det tar ju så lång tid att man fattar när man kan spela multiplayer med folk där.
Ja.
Men ja.
Ja, nej men det är ett problem för framtida avsnitt.
Vad kul vi ska ha.
Verkligen. Så nästa vecka blir det Avowed och
Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii.
Mm, det blir fest. Men tack till er som har lyssnat så här långt. Vi finns ju som vanligt på spelsnack.com. Där finns också alla länkar till ställen vi finns. Som Twitter, Facebook, Apple Podcast, Spotify, RSS. Jag vet inte varför jag säger typ Twitter och Facebook först. Det är liksom inte där man hittar oss. Men om ni vill komma i kontakt med oss så kan man skriva där.
Man kan hitta oss, men kanske inte primärt.
Ja, men precis. Men Spotify är bra och kul att kommentera på. Loading.se också. Och ni kan följa oss på Blue Sky. Jag vet inte om du finns på Blue Sky eller Amanda.
Nej.
Nej, men jag, Oliver och Adam finns jag på Blue Sky. Jag håller och försöker på att få över så mycket som möjligt nu på Blue Sky. Och ska skita i Twitter. För att det var ganska skönt att öppna en app där det inte liksom är så att allt går åt helvete så fort man tittar på någonting.
Jag hänger nog mest på Instagram, om jag ska vara helt ärlig. Dela lite händelser då och då. Kolla på folk som äter saker.
Ja, jag gav fan upp på Instagram sen det bara blev videos. Det var bara så här, jag ville ha en bildapp.
Väldigt kontrast. Jag kollar också väldigt mycket på folk som tränar saker.
Mm.
Jag har raderat min Twitter nu. Så Stort. Det är skönt. Ja.
Så Blue Sky it is.
Ja!
Men vi hörs igen om en vecka. Hej då!
Puss i ömsken.
Hej.
Hej då.